gripande i eftermiddag. Enligt gränsmyndigheterna uppskattar man att det handlar om tiotals turistbussar som åker över Valima och Nuijamaa, och den värsta rusningen väntas ikväll när bussarna återvänder efter matchen. Men ännu i morse var det lugnt vid övergången i Valima, säger Elias Laine.
Kaikki on sujunut tähän mennessä erittäinkin hyvin, että ollaan varauduttu tähän tilanteeseen, niin henkilöstöä riittää.
Den som återvänder till Finland ska bereda sig på att ge ett coronatest också mitt i natten. Matchen mellan Finland och Ryssland börjar klockan 16. Den sänds direkt med svenskt referat i TV2 och på arenan. Om Finland tar poäng är man väldigt nära åttondelsfinal. Idag rapporterar Institutet för hälsa och välfärd om 103 nya fall av covid-19, alltså 103. Till följd av det förbättrade coronaläget hävs begränsningarna som gäller passagerarantal på förbindelsebåtarna från och med den 21 juni. Det här meddelar Näringstrafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. NTM-centralen förutsätter ändå att passagerarna använder munskydd och håller säkerhetsavstånd då de åker med förbindelsebåtarna. Passagerare som inte använder munskydd kan ändå inte förhindras från att åka med. Och rederiet Tallink Silja tar på nytt i trafik sitt fartyg Silja Europa den 23 juni, alltså med en vecka. På grund av coronapandemin har fartyget inte trafikerat på nästan 10 månader. Silja Europa återvänder till rutten mellan Helsingfors och Tallinn. I Grekland har flera fackförbund gått ut i strejk idag i protest mot en arbetslivsreform. Turistbåtarna ut till de grekiska öarna och kollektivtrafiken i Aten stod stilla i den dygnslånga strejken. De grekiska facken protesterar mot en lag som det grekiska parlamentet väntas godkänna idag. Den nya lagen föreslår 10 timmars arbetsdagar. Enligt de grekiska facken begränsar den nya lagen strejkrätten, medan den grekiska regeringen säger att lagen gör arbetslivet mer flexibelt och sätter gränser för distansarbete. Så till dagens slag. Efter kommunalvalet råder det manlig dominans i många nya fullmäktige församlingar. På många håll var det också svårt att få kvinnor att kandidera. Frågan idag är varför väljer så många kvinnor bort politiken?
Välkomna till slaget efter 12. Ja, nu efter kommunalvalet så består en genomsnittlig fullmäktige församling i Finland av 60% män och 40% kvinnor. På många håll är ändå könsfördelningen betydligt mer skev. Värst är läget i Evijärvi i södra Österbotten där endast en kvinna valdes in i fullmäktige. I svenska Österbotten är det bara 2 av 14 fullmäktige som har en något sån här jämn könsfördelning. Varför blev det så här och vilka blir följderna? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag tillsammans med politikerna Sari Somppi, SFP, och Rebecka Åkers från SDP, forskaren Marina Lindell från Åbo Akademi och Vasabladets ledarskribent Dan Ekholm. Jag heter Filip Sten, välkomna med.
Tack ska du ha.
Tack.
Sari Somppi, du är fullmäktigeledamot i Vasa och du gjorde ett mycket bra val i söndags. I Vasa blev det ju rent av kvinnlig majoritet i fullmäktige, men i de här övriga SFP-ledda kommunerna i regionen så gick det på många håll sämre. Till exempel Malax, där är andelen kvinnor bara 1/4 i det nya fullmäktige. Du är också vice ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Vad är din analys? Varför blev så få kvinnor invalda?
Jag tror att vi behöver ha en kandidatnominering också som består av fler kvinnor. För det korrelerar också starkt med att fler kvinnor också blir invalda. Så det har vi att jobba på faktiskt. Men att varför är det så svårt? Så det handlar ju kanske om att kvinnor har svårt att kombinera just arbete, fritid, familj just med det här politiska engagemanget. Alltså att helt enkelt att få tiden att räcka till. Kvinnor ställer också ganska höga krav på sig själv och oftast är det så att man vill göra någonting riktigt bra och inte halvbra. Nå, då kan man ju tänka på det här då, att hur får vi mer kvinnor med? Och här ska jag kanske föreslå också vad vi har diskuterat på Svenska kvinnoförbundet, att kanske förändra mötestider så att de passar alla. fundera kanske på gratis barnvakt, för vi vet ju att det är mer kvinnor som sköter om just barn och också de äldre i familjen, att mer ansvar kanske ligger där. Och sen, varför inte experimentera? Nu har vi ju haft Zoom Teams, varför inte fortsätta? Då kan du ju faktiskt vara med hemifrån. Sen skulle jag ännu kanske vilja lyfta upp det här hårda klimatet. Det har varit ganska mycket liksom hat och hot på nätet som framförallt har riktats mot kvinnor. Och vad har det då funnits där på nätet? No, jo, man ser tyvärr, vet ni, ännu på kvinnliga politikers utseende och hur de klär sig, istället för att faktiskt se till utbildning, engagemang och hur bra man kan påverka i samhället. För nu skulle det ju vara lätt att om jag bara går och köper kläder, och så skulle liksom all kunskap finnas där. Och tänker vi så är det ju inte jämställt tänk överhuvudtaget. Mm. Så kanske där några saker jag skulle vilja lyfta upp.
Vad säger du, Rebecca Åkers?
Det är lätt att hålla med om mycket vad Sari säger. Det är helt definitivt så att många väljer att inte ställa upp för att de känner att de inte har tid. Det märkte jag också när jag själv höll på att arbeta med just kandidatnomineringen. Och förstås på alla listor i hela Finland så var det ändå bara 40% kvinnor. Så det är ju inte, om man bara kollar det, så är det ju inte så konstigt att det är bara 40% invalda. Så vi måste se till att det finns den här möjligheten. Men jag tror också det är ett problem då att förutom att kvinnor tar mer ansvar i hemmet, vilket är ju förstås symptom av de strukturerna vi fortfarande har, och att kvinnor förväntas ta mer ansvar, så är det nog också väldigt problematiskt att förtroendeuppdragen tar så mycket tid som de gör. Att just att till en styrelsepost, så det kommer att kräva att du kommer sitta på jättemånga möten, jättelånga möten, och också om du sitter på styrelseposten så kanske du sitter i någon annan arbetsgrupp och något annat fullmäktige, och det är helt enkelt helt många som känner att de inte har tid för det där. Ja. Och sen jag håller också med om det här med det hårda debattklimatet, om att det kommer till exempel sexuella kommentarer på ens bilder på Instagram eller så här liksom på sociala medier, där man lägger upp att folk direkt går till person istället för sak. Och jag tror verkligen att det är en så pass utsatt position att sitta som politiker, att många väljer att jag vill inte utsätta mig för det där. Du måste ha väldigt bra självkänsla för att klara av det, och det är många kvinnor som helt enkelt inte har.
Just det här med hatretoriken ska vi återkomma till efter en stund, men jag fastnar på sak som ni båda sa här, nämligen det här med att kvinnor tar ett större ansvar i hemmet då, men för det här med att kombinera arbete, familj och politik, rimligtvis så borde det ju vara samma problem för en man i samma ålder där. Vad säger Marina Lindell?
Jag håller helt med om det som har sagts. Man kan ju se det här på tre nivåer. Det här första rekryteringsnivån, att vi måste hitta kvinnor som vill ställa upp, som har intresse att ställa upp i politiken. Att den här grunden, att hitta de här förutsättningarna så att det blir lättare för kvinnor att vilja ställa upp i politiken. Och där kommer vi just in också på det här med hatretorik och alla sådana trakasserier som ju har riktats betydligt mer mot kvinnor än mot män. Och jag förstår fullständigt, vem vill ställa upp med det här hårda samhällsklimatet vi har, det här hårda debattklimatet, speciellt kvinnor som kanske är nya i politiken och inte riktigt är van just med det här, så är det väldigt svårt också att hitta det här intresse från deras håll att ställa upp. Och följande steg är då sen den här nomineringen som vi var inne på, där har ju partierna en väldigt viktig roll, att de också sätter kvinnor på sina nomineringslistor. Här har väl arbetet ändå blivit betydligt bättre än det har varit tidigare, men det finns ju förstås ännu mera jobb att göra. Och sen för det tredje då, så ska det ju sen väljas också de här kvinnliga kandidaterna. Att de kandidater som ställer upp måste ju också ha såna egenskaper, sån erfarenhet, såna karaktäristika som väljarna vill rösta på, att vi behöver en uppsjö också av kvinnliga kandidater. Att vi kan inte förutsätta att en kvinna ska representera alla kvinnor. Att kvinnor är inte på det viset någon homogen grupp. Mm. Att på alla de här tre nivåerna måste man sen jobba.
Mm. Daniel?
Ja, det verkar ju som att Vasa valkrets är sämre när det gäller jämställdhet än många andra delar av landet. Att på nationell nivå gick ju kvinnorna framåt en aning från var det 39% till dryga 40%. Så mörkt är det inte, men om vi tittar på det här skräckexemplet Evijärvi som då är 120 kilometer härifrån Vasa, så är det ju helt otroligt att år 2021 så väljs det in en kvinna i kommunfullmäktige av 17 ledamöter. Och jag ville titta lite närmare på det där, att vad handlar det här riktigt om? Och det har faktiskt varit en hel del trakasserier i fullmäktige i Evijärvi här under den senaste mandatperioden. Och de kvinnor som satt där i fullmäktige tidigare, så de kom med en fullmäktige motion där de krävde att man skulle ha en uppförandekod eller ett reglement om hur man ska uppföra sig i det här. Och ingen av dem, var det 5 eller 6 kvinnor som satt i det gamla fullmäktige, ställde upp för omval. Så att det låter verkligt illavarslande. Men jag tror att Evijärvi är säkert ett skräckexempel som är ganska far out eller liksom väldigt speciellt, men trots det så säger det någonting om vad det handlar om, vad hela problematiken är.
Rebecca Åker.
Jag håller väldigt långt med dig där. Många kommentarer som jag fick nu när jag blev invald så var att lycka till med gubbarna i fullmäktige. Så att man ser redan från utomstående håll att det liksom, man befinner sig i en svagare position. Och av egen erfarenhet från fullmäktige så måste jag nog säga att de åsikter som uttrycks av en ung kvinna tas inte alls på samma allvar som av en äldre erfaren man. Och det, man märker det helt klart. Man talar mycket och liksom oftare ovanpå när en kvinna talar. Kvinnor refereras nästan alltid till förnamn istället för fullmäktige ledamot efternamn. Och det finns mycket sådana strukturer som jag tror att också liksom implicit skrämmer bort kvinnor.
Ja, nu talar vi också kanske nästan steg längre om riktade trakasserier på finska Maalittaminen. Det har alltså varit diskussion nu i justitieministeriet att borde vi få en lag faktiskt angående de riktade trakasserierna. Då vad betyder det? Det betyder alltså att man på nätet går ut med någonting och säger någonting om en politiker, att den har tänkt fel eller gjort fel på något sätt. Och sen är det liksom massor med andra folk som går och kommenterar. Och till slut finns det en så stor fight där, så de som kommenterar förstår inte mera vems fight det är de tar. Och det här har jag sett mera av, också i Vasa, inom liksom Vasa fullmäktige. Jag tycker det här är jättefarligt och jag skulle faktiskt vilja göra att vi skulle kunna göra motioner i de olika fullmäktige och faktiskt att hur stöder vi varandra i fullmäktige när vi blir utsatta för det här. Och nästa sak jag skulle vilja ta upp också, inom kvinnoförbundet hade vi igår en diskussion, hur gick det i valet, hur gick det för de som fick bra röster, hur gick det för de som fick sämre. Och där har vi faktiskt liksom, vill vi starkt gå ut med att vi stöder. Vi ordnar utbildningar, vi liksom diskuterar hur kollar du igenom en budget. För inte är det någonting att människor på något vis har bättre koll. Alltså vi har supersmarta utbildade kvinnor som lika bra och inte bättre kan lära sig allt det här. Alltså det är inte som på det sättet svåra saker. Men vi måste också ändra attityden och utbilda. Vi måste liksom ordna och gå till grunden, och det kanske inte är någonting vi kan göra över en natt, utan vi måste nu börja på att ordna utbildning och marknadsföra, få mera kvinnor med helt enkelt.
Daniel Kolduba om ordet.
Ja, jag tycker det är intressant att fundera på varför det just är i Österbotten, både i finska och svenska Österbotten, som det är så här att det är väldigt mansdominerat i politiken. Och det här ser vi ju också i riksdagsvalen, att den här valkretsen är den som har färst, det finns faktiskt ett sånt ord som heter färst, färst kvinnor invalda. Jag försökte räkna ut det här och det är 12,5% kvinnor invalda från Vasa valkrets. Det är 2 stycken, Paula Risikko och Anna-Maja Henriksson. Och så var det också Jutta Urpilainen då, men hon blev EU-kommissionär. Medan då till exempel Savolax-Karelen har 60% kvinnor. Att medan det ser ut så här på det här sättet, och det tog dessutom väldigt länge rent historiskt sett innan man valde in kvinnor från Vasa valkrets. Det tror jag var först 1970, trots att kvinnor hade fått fullständiga politiska rättigheter i Finland redan 1906. Så att det är någonting som är lite märkligt, som går långsamt när det gäller att uppnå jämställdhet i Österbotten. Jag vet inte riktigt vad det handlar om.
Marina Lindell, är vi mer konservativa än vad vi tror här i Österbotten?
Ja, det finns ju både och förstås som i resten av svensk Finland. Men nu finns det ju en ganska stark konservativ klick i Österbotten, att man vill ha en stark ledare. Mera i norra Österbotten än i södra Österbotten. Men vi är nog mer konservativa än vi tror. Och sen ser man ju också att landsbygden är ofta mer konservativ än städer. Och vi har väldigt mycket landsbygd i Österbotten. Och där ser man att det är svårare för kvinnor.
Så är det så.
Jo, vi behöver kvinnliga förebilder. Det är jätteviktigt. Vi behöver alltså, unga flickor behöver se att det finns kvinnor i politiken. Och det finns kvinnor som lyckas. Det kanske vi har liksom, som har gått fel, om vi pratar nu helt rakt på sak, i Österbotten så har ju varit också all det här all male panels. Mm. Alltså det finns liksom en panel endast män och ingen liksom reagerar på det, utan vi tycker att ja, men de här kan, då jag vet att det finns massor med duktiga, framgångsrika kvinnliga företagare här i Österbotten. Så alltså det där var ju helt galet enligt min mening, och det där hoppas jag att vi nu ser en ändring på. Vi måste bara lyfta, liksom våga lyfta de här sakerna som inte ser bra ut. Och så skulle jag kanske vilja rikta också till tidningar och media, att hur mycket bilder sätter vi på kvinnor och i vilka forum? Hur tar vi fram kvinnor och hurdana bilder tar vi på kvinnor? Hurdana bilder tar vi på män? Och hur många kvinnliga bilder finns det i en tidning på män och hur många finns det på kvinnor? För att allt de här osynliga strukturerna, vet ni, spelar så mycket roll i vårt liksom medvetna, och varför inte också undermedvetna, att vad kvinnor är. Så det där är mega viktigt faktiskt.
Jag håller med om att det behövs mera kvinnliga förebilder inom både företagsvärlden och politiken. Vi har ju nu förstås statsministern och liksom hela de fem från regeringen, så är ju förstås fem kvinnor, så på det sättet kanske det blir annorlunda i framtiden. Men jag skulle ändå vilja lite kommentera på det här att, liksom, att man ska utbilda kvinnor och att man ska se till att kvinnor vet hur budgeten fungerar. Jag tror inte ofta att det är det som är problemet. Det är snarare att det som kvinnor säger så tas inte på allvar, och då kan inte vi bara stödja att kvinnor, du måste tuffa till dig, du måste bli lite starkare, du måste bli lite liksom så här, utan man måste också mjuka ner retoriken. Man måste också se till att männen tar sitt ansvar, att om du är en liksom en erfaren fullmäktigeledamot av manligt kön, så om du talar till en kvinna, det finns en maktbalans redan där direkt, att om du talar väldigt hårt så det blir liksom det tas mycket, för det första så går det mer till person, och sen så också hur resten i gruppen så uppfattar dig så är annorlunda än om du talar till en annan person som är på det sättet på samma nivå. Särskilt i de fall när det gäller minoritetspartier som förstås liksom är ännu lägre ner i strukturen. Så att jag tror att generellt så måste debattklimatet i fullmäktige också bli bättre, och då är det allas ansvar att se till att det händer.
Jag har tänkt så här rent personligen många gånger, att ända sedan under de dryga 30 år jag har varit röstberättigad, att jag har velat rösta på en kvinna, för att jag har sett det som ett självändamål. Men på senare år har jag tänkt så här, att ja, med, i Finlands regering så är 57% av ministrarna kvinnor, 46,5% av riksdagsledamöterna är kvinnor, och av alla liksom av partiledarna i riksdagen så är 6 av 9 är kvinnor. Så jag ser inte kanske längre som ett självändamål. Och om vi tittar på liksom åldersstrukturen i riksdagen också, så är det väldigt många unga kvinnor som har valts in, medan väldigt få unga män kommer in i politiken. Så jag tror att det här kommer liksom att bli mer jämställt automatiskt med tiden. Och jag tror egentligen att det är ett problem att så få unga män aktiverar sig politiskt. Att det borde man också fundera på. Att är det så här? Du nämner, Rebecka, det här med äldre män och unga kvinnor och den här liksom maktbalansen som är där. Och det är en del av den här sanningen. Men hur blir det i framtiden? Och hur ska unga män aktiveras i politiken? För de behövs också där. Och inte bara äldre herrar och unga kvinnor.
Sen är det väl också så att när kvinnor har varit så få tidigare. Så det är jättesvårt att jobba hårt för någonting när man är i minoritet. Mm. Att ju fler kvinnor det blir, desto lättare blir det ju att man kan stödja varann och ha stöd av andra kvinnor. Men de här stackarna som har varit en och två och tre stycken och måste jobba och stå på sig väldigt hårt, det är nog beundransvärt.
Men är det kvinnliga intresset ett enhetligt intresse på något sätt?
Inte det enhetligt intresse, men jag kan tänka så här att det är viktigt att alla finns representerade där besluten fattas. Jag tror det är väldigt svårt för en man att helt sätta sig in i en kvinnas situation och förstå en kvinnas preferenser och en kvinnas intressen. På samma sätt som det är svårt för en kvinna att helt förstå hur det är att vara man. Samma med att en äldre helt skulle förstå hur det känns för en ung att växa upp idag. Att det är väl, fast hur man än försöker förstå så tror jag inte att man helt kan förstå det, utan det behövs därför finnas av alla.
Ja, det som jag tyckte var intressant är som du nämnde, Sari, så, här angående massmedierna och hur de porträtterar kvinnor och så där. Och det där är en jätteviktig grej med vilket öga ser man på kvinnor och så där. Men också den här rent numerära jämställdheten i massmedier så är en intressant sak som massmedierna blivit allt mer medvetna om. Men min erfarenhet som journalist så många gånger för att du ska få en kvinna att ställa upp på en intervju så får du jobba dubbelt eller tredubbelt mer. Många gånger för att hon inte killgissar, utan hon har en större självkritik kanske i vissa fall. Men ibland också vill vara lite så där distanserad och inte vara så där... Det här är väldigt typiskt när man har gjort voxpop-intervjun på gatorna. Då har jag liksom fått använda, jag får liksom 7 män på den tid jag får 3 kvinnor att ställa upp på en voxpop-intervju. Det är sådär att nej, jag talar inte med främmande karra på gatan. det liksom. Mm.
Jo, alltså du har säkert rätt i vad du säger, och jag har hört det mycket att det är svårt. Och där tänker jag lite att vad är det för strukturer vi ännu lever efter, och borde vi kanske gå in och ändra dem? Att kvinnor faktiskt känner att jag kan. Och också kanske politiker, också individer. Jag har ju jättelätt att tala med män, för jag jobbar på fängelse och talar med kriminella män liksom 8 timmar om dagen. Jag känner aldrig riktigt av det där maktperspektivet bara för att det nu skulle vara en man. Eller jag tycker man kan ha lika liksom tuffa diskussioner med kvinnor idag. Men just vad är det för strukturer som håller det här att kvinnor kanske inte riktigt vågar, och att vi hör det här att man tror att man ska vara, att jag vill inte synas och jag vill inte ta plats. Att hur kan vi liksom helt samhällsmässigt liksom gemensamt göra att det är ju faktiskt en jätteintressant diskussion. Och sen tror jag också att inte kvinnor något kluster av kvinnor och inte äldre kluster av äldre, utan vi är individer. Vad passar för dig? Vad passar för dig? Vad passar för mig? Att lite kanske samla ihop och lyssna. Vad vill du ha hjälp med, och vad tycker du skulle funka för dig? För att det här då vi kör nu liksom någon sån här mirakel mot en hel grupp, så inte funkar det heller alltid riktigt. Nej. Utan jag skulle alltid vilja se lite individbaserat på allting.
Så verkar det ju lite bekymmersamt att det uppstår manliga och kvinnliga partier också i politiken. Mm. Att det där Sannfinländarna är utpräglat ett manligt parti, medan de gröna är kanske den andra extremen. När man tittar på riksdagsgruppen där, så tror jag försökte räkna det här också. Och de grönas riksdagsgrupp har 85% kvinnor, och Sannfinländarnas riksdagsgrupp har 28% kvinnor. Så det är liksom de här ytterligheterna, om man inte räknar de här enpersonspartierna som Harkimos rörelse nu och så. Och det är ju liksom på ett sätt bekymmersamt att kön blir en ideologi där de gröna värdena blir kvinnornas domän, och att liksom, och nationalismen blir männens domän på något sätt.
Ja, och det där tycker jag är jätteintressant, för då vi pratar om ett samhälle, så det är ju ett gemensamt samhälle. Det är ju inte kvinnornas samhälle eller männens samhälle, utan det är ju ett gemensamt. Och här också när vi pratar rent om ekonomi, att vem tjänar mindre mera och vem sitter var. Så det är ju ändå gemensamt. Det är ju ett gemensamt ansvar att också kvinnor ska liksom tjäna bra och kunna försörja sig och försörja familjen.
Jag skulle kommentera angående de här olika partiernas politik. Så då är det förstås en ond cirkel där, eftersom politiken så bestäms ju av partikongressen. Och om de flesta medlemmarna är män, så då lär det ju inverka ganska mycket på den politik man för och då vem som röstar på den. Jag funderar också om det här som du nämnt tidigare om att färre kvinnor vill ställa upp, är just det här att om du ställer upp för en intervju och på det sättet syns i offentligheten med en åsikt, så utsätter du dig själv för kritik. Och kvinnor blir ju mycket lättare kritiserade, och inte bara för sak utan också för person som vi gått till vidare. Så att jag tror att i många av de här sakerna som vi har nämnt så är det mycket struktur, och då vill jag gärna i motsats till Sari se det mer som ett strukturproblem än ett individproblem, för att jag tror att det är ett problem att visst, du kan anstränga dig jättehårt och du kan, vet du, ta de där hårda diskussionerna, men att du ska inte behöva jobba så där hårt som kvinna för att få rum i politiken. Folk måste också stiga liksom till sidan och ge dig rum.
Ja, det är viktigt det där att ge kvinnor ansvarspositioner också. Det där ser vi också inom det akademiska, att det är väldigt mycket kvinnor bland våra studerande, men sen ju högre upp man kommer och ju mer ansvar, viktiga positioner, ju mer män är det, att det är fortfarande väldigt skevt där också. Att här är ju en väldigt viktig, som du sa, det samma förebilder, att också ge kvinnor så viktiga poster så att de kan vara förebilder, att stärka det här självförtroende hos kvinnor.
Du nämnde här i början av vår diskussion, så var du inne på det här med att då andelen kvinnor är lägre i fullmäktigeförsamlingarna, så blir det ju som en brist på erfarna kvinnor till de här olika politiska uppdragen. Nu då vi har ett läge med förhållandevis få kvinnor invalda i fullmäktige, åtminstone i många kommuner i Österbotten. Det här är ju ett problem som således inte kommer att få någon riktigt snabb lösning då.
Nej, ingen kanske snabb lösning, men inte heller kanske den mest långsamma lösningen. Att nu finns det ju kvinnor som har de egenskaper och de karaktäristika som ändå tilltalar väljarna. Att fast man inte kanske har den där långa erfarenheten, så har man annat att tillföra som man kan lyfta fram. Mm.
Vi var också inne på här, jag tror det var Rebecka som sa att förtroendeuppdrag tar mycket tid och att det kan vara liksom innebära svårigheter då att få tiden att räcka till. Vad är lösningen på det då? Alltså, borde man vara flera eller borde man göra, man kan ju inte bara säga att man ska göra mötena kortare, att saker måste ju få diskuteras också.
No, det är i alla fall inte en lösning att förminska antalet förtroendeuppdrag, ska jag säga. Att just se till att det inte blir så där att många faller på samma personer. Så det tror jag inte är en lösning, varken för att få folk att ställa upp i val eller för att få ett bra demokratiskt beslutsfattande. Så det är nu en första lösning.
Alltså jag tror att här behöver man ändra hur vi för de här mötena, lite som jag var inne på tidigare. Alltså att man kan vara hemma via Zoom till exempel om man har barn, så att då är det mera möjligt. De här strukturerna kvinnor är inne i, att man möjliggör att du är olika individer som ska liksom överleva i de strukturerna, och att vi ska ge möjlighet till alla, att enligt hur jag har i min familj så ska jag också kunna vara med i olika nämnder, men då kanske det betyder för mig att jag är där via Zoom eller att det finns gratis barnvakt. Alltså varför inte tänka nu outside the box? Måste allt vara som vi har gjort i 100 år så ska vi fortsätta göra att gratis barnvakt, det måste ju vara liksom jättepositivt för alla. Att då är det möjligt att faktiskt tänka utanför boxen och lyssna. Hur ser allas familjer ut? Vad funkar för den här gruppen där vi är?
Och hur har ni gjort i Vasa då, i och med att där är det ju en kvinnlig majoritet, det är en av de få, eller var det 29 kommuner i Finland med kvinnlig majoritet i fullmäktige, och SFP-gruppen dessutom är det 10 kvinnor och 6 män. Så vad är det ni har lyckats med?
Det stämmer. Nu har det ju varit den här coronatiden, så nu är det väldigt svårt, och nu får vi en ny grupp med faktiskt jättemycket mer kvinnor och mer unga. Men vi har ju varit nu, förstås via corona har ju allt varit via Zoom, men inte ser jag det omöjligt att någon skulle ta sitt barn med på möte till exempel. Det tycker jag skulle vara jättepositivt. Jag tror ingen skulle ha någonting att och säga emot. Jag tycker någon har till och med haft med sin hund någon gång. Så att inte är det något problem om man inte gör det till ett problem. Och i gruppen så tycker jag man diskuterar före man börjar på att hej, vi är så här mycket olika individer här. Hur funkar det? Hur funkar strukturerna för oss i den här gruppen? Man liksom helt gör upp sådana här spelregler där i början och diskutera. Så ju mer öppna vi är, desto bättre kommer det att funka.
Vi ställer en lite kanske provokativ fråga här, men det där, man får ju det fullmäktige som man röstar in. Har folk röstat fel nu i många österbottniska kommuner?
Kan man inte säga att någon har röstat fel. Alla har säkert gjort ett övervägt beslut, men att partierna borde ha jobbat ännu hårdare på att ställa upp kvinnliga kandidater och få kvinnor att ställa upp.
Om man ser statistiken så här att 0,2% mindre kvinnor ställdes upp i Finland och 0,1% mera röstades in. Så rent, om vi nu ser så här minimalistisk marginal, så är det ju ändå mot det bättre. Men till exempel i SFP så har vi nu 43% kvinnor, 3 procentenheter mera än förra valet. Så nu skulle jag ju säga att vi är nöjda först när det är 50-50. Att nu är det ju det man skulle vilja.
Mm. Nu då de här kommunerna som där det blev då väldigt mansdominerat styre. Vad är den här expertpanelens råd till dem? Vad bör de särskilt ta i beaktande nu under den här kommande valperioden? För att, ja, vilka risker ser ni och vad borde de göra?
Alltså, en risk kan jag ju tänka att man har sett till exempel, det var en studie från Sverige där man kunde konstatera att kvinnliga politiker prioriterar lite olika när det gäller att fördela resurser inom kommunen. Till exempel i de kommuner som hade en stark kvinnlig representation så satsades det mera pengar på barnomsorg till exempel. Och det är ju en direkt viktig fråga för kvinnor. Att har man en välfungerande barnomsorg så blir det mycket lättare för kvinnor också att komma ut i arbetslivet och att kunna också jobba kanske i politiken. Så i de här kommunerna där kvinnlig representation nu är svag så skulle det vara väldigt viktigt att man ändå försöker se till det här välfärdssamhället så att det fungerar så bra som möjligt också för kvinnor, fast det inte nu finns med där och fatta de här besluten.
Många partier har ju faktiskt medvetet jobbat med att se till att man har en jämställd nominering. Och då har de också lyckats i liksom slutändan för det mesta, för att det finns ett samband mellan nomineringen och vem som blir invald. Det är alldeles klart. Alternativet är ju då att göra som i Sverige, det vill säga införa långa listor, det vill säga att partierna ställer upp sådär och vem som ställer upp, och då kan man ju göra hälften kvinnor och hälften män på den punkten. Men jag tror inte att Finland kanske skulle vara så förtjust i ett sånt system, eftersom vi är så vana med att ha personval. Och när det gäller riksdagsvalen så har vi ju, trots att vi inte har långa listor, så har vi lyckats få en ganska bra, bland de högsta jämställdheten i världen i vårt parlament. Så att det är på det sättet. Men du kanske har, Rebecka, en annan åsikt om långa listor. Jag vet inte. Socialdemokraterna brukar ha det.
Ja, no, det var inte riktigt det jag skulle kommentera på. Men att, jag skulle faktiskt säga att om det inte finns många kvinnor med just beslutsfattande, så kan det ju då finnas istället med i beredningen av ärenden. I vissa kommuner så har man ju så här könskonsekvensbedömningar man gör innan man fattar beslut. Alltså att det i beredningen undersöks på förhand att om vi fattar ett sådant här beslut i budgeten, så hur kommer det att påverka kvinnor, hur kommer det att påverka män, hur kommer det att påverka unga, äldre och så vidare, för att liksom gå den där extra steget för att verkligen se till att alla gruppers behov tillgodoses. Men jag vill också lägga lite ansvar där på partiorganisationerna, att man ser till att man har gruppmöten som kanske har andra medlemmar i partiet med, så att det också kommer in kvinnliga perspektiv på det sättet. Och att man då försöker göra bättre och nominera flera till nästa gång.
Så. Jo, jag tycker det är också viktigt att hur vi pratar om den kvinnliga branschen, alltså där kvinnor mest arbetar, alltså hälsa och sjukvård. För att oftast pratar vi om männens, där män jobbar mer, alltså teknologi, energin, talar vi om investering och vi investerar. Men när man talar om den kvinnliga branschen, där det jobbar 80% kvinnor och med sådana icke-vinstdrivande utgifter, liksom, Så jag tänker också, nu hade vi haft jättemycket i Vasa unga kvinnor som flyttar härifrån och nu förstår jag med det debattklimatet att investering kontra icke-vinstdrivande utgift. Så,
kostnad.
Precis som Rebecka säger. Att det är ju det här att hur pratar vi om de här branscherna? Hur pratar vi om det vad männen gör? Hur pratar vi om det vad kvinnorna gör? Och där har vi den där attitydförändringen.
En sak som jag tror att kanske förbättra jämställdheten på sikt i kommunerna också handlar om att en stor del av tjänstemännen också börjar vara kvinnor. Också är vi i många ledande positioner. Jag har inte sett den exakta statistiken, men det finns ju en tydlig könsfördelning att inom offentliga sektorn tjänstemän så är det kvinnor och i den privata sektorn män. Så att det kanske också på sikt påverkar hur kommunens beslut bereds i en mer jämställd riktning. Eller vad säger ni?
Absolut, jag tycker det märks bra när det är mycket kvinnor med faktiskt. Att man ser till lite olika saker och ska jag ännu vilja poängtera det att samhället är ju vårt gemensamma samhälle. Det är ju inte kvinnornas eller männens, utan vi bildar ju familjer här tillsammans.
Sen är väl nästa steg att också tänka på andra grupper, personer med invandrarbakgrund och alla sådana här. För att på det viset öka jämställdheten inte bara mellan män och kvinnor. Men det är väl en annan fråga.
Nej, det är en annan fråga, men den är jätteintressant och det, där har vi ju mycket att lära ännu. Och här i Vasa så har vi ju en med somalisk bakgrund som sitter i SFP-gruppen, Ramiesa Mahdi, och i Närpes så finns det flera med invandrarbakgrund. Det var två vietnamesiska, en ung man och en ung kvinna som blev invald, och från tidigare finns det många bosnier som har varit aktiva i politiken i Närpes, men det finns någon diskrepans här. Det finns fler invandrare än vad det liksom i proportion än vad det finns i politiken, så att det är också ett viktigt steg att försöka få dem att aktivera sig i politiken.
Jämlikhet är ju jätteviktigt, att alla ska bli hörda i ett samhälle och alla ska kunna hitta sin kandidat och sitt politiska parti. Så jag tycker det är jätteviktigt, framförallt nu att vi har fler unga, vi har fler med invandrarbakgrund. För det är ändå ett gemensamt samhälle och alla ska kunna bli hörda, och därför är det viktigt att man hittar sin kandidat faktiskt.
Där sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Sari Somppi, Rebecka Åkers, Marina Lindell och Dan Ekholm. Jag heter Filip Sten och Slaget efter 12 är tillbaka imorgon.
Bekymrad ångar på, befyllda minne, känns det som om varje steg du tar är ett blindspår. Du ser på dem omkring med partner, barn och ring, och du ångrar inte valen du gjort, bara rädslan för att satsa fel och falla hårt. Ny på mer, med en längtan utan mål blir man fri. Det där som skaver och gör hål, sätt aldrig är för sent. Som om vad som helst var möjligt, varken fåfängt eller löjligt, säg det är aldrig för sent. Att tänka om och prioritera, finna mening, börja leva, säg det är aldrig för sent. Som brinner för en tom, en doft, en illusion, medan tiden rusar som en piskad stang. Är det tempo skapat av mediasets och Twitter-kör, rätt eller fel? Som en rebell gör du tvärtom vad som än sker. Är det här din motstånd som sett att aldrig är för sent? Som om vad som helst var möjligt,
spännande med åren som passerar så fort. Brinn för livet som om det inte fanns någon morgondag.
Eva Max med låten Kings and Queens är det som du hör när klockan är 1:15 och det blir väderrapport med sjöväder här på kanalen.